År 2002 fick vi ett nytt ord i det svenska språket. Och det där ordet var livspussel eller livspusslet. Det var TCO som kom på den där sammansättningen av de två orden liv och ordet pussel. Och uppenbarligen beskrev det där sammansatta ordet en verklighet som många kände igen och fann ett språk för. Alltså det där, hur ska man få ihop en yrkeskarriär, kanske två yrkeskarriärer i samma hushåll, med familjeliv, egen tid, åldrande föräldrar, och raden skulle kunna bli hur lång som helst. Så här kan man läsa på TCOs hemsida. TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv utan att något dera behöver stå i skuggan av det andra. Vi tror på en kombination av arbete och fritid. Ett pussel där alla bitar får plats. Slut citat. Det där uttrycket livspussel fick snabbt fäste både i debatten i samhället och jag tror faktiskt också i många vardagssamtal. Det slog mig när jag läste om detta att det är år sedan jag la pussel. Och vad roligt det är. Åtminstone de första bitarna. Den första kanske man ska säga. Den är alltid enkel. Men jag minns ju att pussel fungerar så att man lägger bit efter bit på sin avsedda plats och ser till att den krokar i både till höger och vänster och ovan och under. Och så flyttar man om lite grann och så flyttar man om ännu mer. Och så till sist, kanske 1000 bitar senare, så lägger man den där sista biten och så är pusslet klart. Bilden är komplett. En vacker vy eller en stad, ett hav eller någonting annat. Och det finns människor som när de har lagt sina pussel färdigt så klistrar de upp dem på stora skivor och sätter upp dem på väggen. Och nu ber jag redan innan om ursäkt, för med risk att såra någon som gör precis så och kanske har sin lägenhet full av uppklistrade pussel, så har jag har svårt att se skönheten i sådana. Och det av det skälet att det är ju 1000 skarvar som perforerar den här vackra bilden. Och som jag tror berättar att pusslet var inte ämnat att bli ett konstverk till slut. Utan det var själva hanterandet, alltså sysslan att lägga det här pusslet, som var poängen. Pussel är, för att sammanfatta, det är ett tidsfördriv. Och som tidsfördriv, absolut ingenting man ska förakta. Jag höll på att säga, hellre lägga pussel än titta på Let's Dance på TV. Vad säger ni om det? Det är bara ett förslag. Sånt där kallas för att plocka poäng. Tillför absolut ingenting. Men det är lite intressant med tidsfördriv som man ju gärna ringaktar. Det slog mig att den här rörelsen, pingströrelsen, föddes ju under ledarskap av en man, Levi Petrus, som på sin fritid virkade ryamattor. Det tycker jag är ganska underbart att tänka på. Den är visionära ledare som virkar ryamattor. Nej, problemet är nog inte pusslet. Jag tänker påstå att problemet, för det finns ett problem som inte ska ringaktas, det uppstår när pusslandet ska försöka beskriva ett liv, alltså att gestalta ett mänskligt liv. Då uppstår ett ganska avancerat problem. För framträder bilden av livet som strävandet med någonting som egentligen inte leder till någonting särskilt. Alltså kvar blir en vacker bild möjligen, en vacker tavla, kanske till och med känslan av att vi klarade detta, vi la 1000 bitar, vi lyckades. Och så undrar jag, finns det någon som i ett större perspektiv, om vi vilar i ordet livspussel, finns det någon i denna lokal som skulle vara nöjd med det och säga, det blev en vacker bild, vi klarade det. Alla bitar på plats. Jag tror faktiskt ingen av oss skulle nöja oss där. Vad TCO glömde, tror jag, när man liknade livet vid ett pussel, det var att ställa nästa fråga. Frågan, vad ska vi ha pusslet till när det blir färdigt? Det är den frågan jag tror att man glömde. Det var mot bakgrund av det här resonemanget som jag liksom började tänka i inriktning för predikan den här söndagen. Den som fick rubriken Livet behöver en bärande idé. Och det är så många som har sagt, vilket spännande ämne, vad intressant det ska bli. Och så har jag hållit med om det. Och så har jag bett och arbetat, och i måndags förmiddag sa jag till någon av mina kollegor att det kommer att handla om överlåtelse, detta om överlåtelse som livets nyckelidé eller bärande idé. Men redan på eftermiddagen samma dag, måndag alltså, så hade det där svängt lite grann, och så insåg jag, nej, men det håller inte, det måste ju snarare handla om kanske om växt i någon bemärkelse. Alltså att fortsätta stå i växten som människa genom ett helt liv. Det skrev jag ett par sidor på faktiskt på min laptop. Och den inriktningen höll ända fram till tisdag eftermiddag noga räknat. Och då kändes det för fattigt också. Och så kom jag att tänka på alla samtal jag har haft på dödsbäddar. Med människor som har suttit där, och så vet man att nu fladdrar livslågan så svagt att det är kanske bara någon dag eller några dagar kvar. Och så tänkte jag, vad är viktigt där? Vad pratar man om där? Och så insåg jag ju såklart att det som är viktigt då, det är mänskliga relationer. Alltså det är ju ingen som sitter där, nästan aldrig är med om det och pratar om sitt jobb, utan man pratar om sina barn, sin livskamrat, en gammal mamma kanske till och med. Och så tänkte jag att om man ska tala om livets bärande idé, så måste det ha med kärlek att göra. Och så har det fortsatt så här. Ända fram till den dag i slutet av veckan när jag var tvungen att inse, detta är ju ett jättebra ämne. Livet behöver en bärande idé. Problemet är bara, jag kan inte komma på vilken den bärande idén är. Och det har jag inte löst än. Välkommen dit. Så har jag landat i tanken att tänk om det ligger en poäng i att jag går bet. På att liksom avgränsa det så mycket så att jag kan säga i någon stringent mening att det här är den bärande idén för en människas liv. Det kanske är meningen att vi alla ska gå bet där och istället fråga oss, hur ser den här processen ut i våra liv? När jag kommer fram till det som är själva fokus i mitt liv, det viktigaste i ditt liv, och när du kommer fram till den. Det viktigaste är kanske inte att stå här fram och säga, det är det här som är idén. Utan det intressanta är, hur ser den processen ut? Den process som kan samla allting i mitt liv och få det att dra i en bestämd riktning, där livet inte reduceras till att bli någon slags evigt pusslande som till sist ska bli färdigt. För den där bärande idén har vi många termer i det kristna språket. Vi talar om kallelse. Vi talar om en livsuppgift eller en mission till och med. Men varje försök att definiera detta livsuppdrag för någon annan än mig själv. Det upptäcker man med tiden, att det är en begränsande handling. Jag upprepar, varje försök att definiera detta livsuppdrag för någon annan än mig själv, det är en begränsande handling. Tänker man så, så inser man ju att Jesus sa ju inte samma sak till alla människor som mötte honom med sina liv och som sen gick därifrån med en, ibland en helt ny inriktning för sitt liv. Till någon sa Jesus, gå och sälj allt du äger och har och kom sen och följ mig. Till någon annan sa Jesus fritt översatt att, skulle du kunna tänka dig att ta hand om min mamma? Kan hon bo hemma hos dig? Alltså så vitt skilda tycks Jesu budskap in i våra liv om vad som är det viktigaste vara. En kväll sent i veckan så läste jag följande lilla liknelse. Jag ska ta den som ett slags försök att kort beskriva den här processen. Jag läser ur Matteus 13 och 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Jag läser igen. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Men i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Läser man den här riktigt, riktigt korta versen så inser man att här finns tre ganska tydliga led, tror jag, i hur den där processen skulle kunna se ut. Att jag kommer dit där jag säger, det här är jag beredd att ge mitt liv för. Detta vill jag leva för och detta vill jag dö för. Jag vill inte lägga pussel resten av mitt liv. Tre korta led. Om skatten. Han finner den. Han gömmer den. Och han köper den. Han finner den, eller upptäcker den, han gömmer den och han köper den. Så först, vet du om att det i ditt liv finns en skatt? I ditt livs åker finns det en skatt som är så värdefull att när du väl upptäcker den så kommer det att kasta ljus över allt annat i ditt liv. Vet du om det? Jesus kallar denna skatt i texten för himmelriket. När Jesus använder det begreppet, det är viktigt, så är ju det himmelriket mer än att tala om en biljett till det eviga livet. Man skulle lika gärna kunna tala om Guds rike som Jesus använder växelvis. Där det är tydligare att Guds rike, det är den ordning i tillvaron där Guds goda förvandlande vilja får härska eller får råda. Jesus menar att det riket, Guds rike, skiljer sig från alla andra riken i världen därigenom att det tar gestalt i mötet med varje enskild människa. Till Guds rike reser man inte med pass och biljett i sin hand. Det riket, berättar Jesus, det växer inifrån i en människa ur mötet med Jesus. Det riket växer i våra relationer, i våra attityder och i de livsomständigheter som blev just våra. Både de jag själva har valt och de livsomständigheter jag inte har valt. Det är i mötet med Kristus och detta mitt liv som himmelriket gestaltas. Så tänker jag när jag läser den här liknelsen. Lyssna. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Observera att det står faktiskt ingenting i den här korta liknelsen av Jesus om vad den där skatten bestod av. Det hoppar Jesus fullständigt över. Det står heller inte vad den här mannen som hittar skatten sen gör med sin skatt. Mer än att han gräver ner den för att senare ta upp den igen. Alltså om han sålde den och skaffade sig fler åkrar. Eller om han gav sig på en lång resa som han hade drömt om. Eller om han kanske var så storsint att han delade ut överskottet bland de fattiga där han bodde. Ingenting nämns om det. Och så undrar man, varför? Ja, kanske tänkte jag tidigt i morse. Kanske av det enkla skälet att om det hade stått, då hade processen för alla oss andra avstannat. Då hade vi slutat ställa de viktiga frågorna. Frågan om hur rör detta min livssituation? Om Jesus hade varit för tydlig i sitt berättande så tror jag vi hade sagt, han sa att vi skulle sälja åk, han sa att vi skulle göra så, han sa att vi skulle. Och därför satte han punkt och så fortsätter processen. För flera år sedan fick jag en bok av min gode vän Thomas Brunegård som alltid brukar sitta där på läktaren. Jag har faktiskt inte sett honom idag. Jo, han är där, ja. Vad bra. Jag blev lite orolig, jag tänkte att han kanske var sjuk. Det var så underbart på en av julens gudstjänster. Så han är ju relativt ung, jag vet inte vad du kan vara, mellan 40 och 50 kanske. Knappt 40 menar jag, förlåt. Och på någon av julens gudstjänster så var det inte så hemskt mycket folk. Det satt lite här och så satt det lite där uppe. Och så Thomas Brunegård, han satt på sin plats där fortfarande med en hel läktare för sig själv. Det tycker jag är karaktär. Och jag fick en bok av honom i alla fall som heter Halftime, halvtid. Och i korta drag kan man säga att den där boken bygger på att författaren delar upp en människas liv i två halvlekar. Och så driver han tesen att om den första halv, det här är väldigt summariskt, om den första halvleken har gått åt till att växa upp, utbilda sig, söka arbete, kanske skaffa familj, möjligen få barn om man kan få det, kanske byta jobb någon gång och så där, pröva sig fram lite grann, så föreslår han att när någonstans halva livet har gått, då ska man blåsa i pipan och så ska man ta en paus där innan man börjar den andra halvleken. Alltså man ska blåsa någonstans mitt där livspusslet pågår som mest. Mitt när man har blåst där, då förestår man att man ska ställa en del avgörande frågor om sitt liv. Alltså, vad ska allt det här tjäna till? Och inte minst frågan, vad av allt det som jag uppenbarligen kan göra och lägga min tid på, vad av allt detta ska jag ägna den andra halvan av mitt liv åt? Och så säger han att den frågan rör inte nödvändigtvis vad du tycker är roligast att göra eller trivsammast, utan den viktigaste frågan är, vad har Gud utrustat dig mest för uppdrag? Var känner du att du kommer mest till din rätt? Och så driver han tesen att då ska man försöka gestalta det under den andra halvan av sitt liv. Alltså detta enda. Med stöd av kyrkofadern Augustinus ord om att vuxenlivet börjar för en människa När hon på allvar börjar fråga sig vad hon vill bli ihågkommen för, då börjar vuxenlivet, säger Augustinus. Med stöd av de orden så funderar han själv på vad han skulle vilja att det stod på hans gravsten den gången han inte längre är med. Han funderade länge på det, skrev han, och till slut så bestämde han sig för följande ganska kryptiska gravstenstext. 100 gånger. Bakgrunden är att han har läst liknelsen om sådden i Jesu tal, och så inser han, där Jesus säger att somt föll vid vägen och somt föll i god jord och så vidare, en del var frukt 30-falt, en del 60-falt och en del 100-falt, och så inser han att jag är inte nöjd med 30-falt. Han går ett varv till med sig själv och så säger han, men 60-falt kanske är okej, men han konstaterar, jag är inte nöjd med det heller. Och till slut så har han bara en sak kvar som han tänker, det skulle jag vilja sätta som motto på min gravsten. 100 gånger, alltså 100-fald skörd. Och så formulerar han den i de här orden. Min dröm är att multiplicera allt som Gud har gett mig och i processen ge det tillbaka till Gud. Sug på det ett ögonblick. Min dröm är att multiplicera allt det som Gud har gett mig och i processen ge det tillbaka till Gud. Och så skulle jag vilja ställa frågan till dig idag. Och jag önskar jag kunde göra det allvarligt utan att det blir pretentiöst. Vad skulle du ha skrivit? Har du funderat över det? Vad du är beredd att leva för och dö för mer än att pussla och pussla? Vad skulle du ha skrivit? Och så upprepar jag det jag frågade nyss. Vet du om att det finns en skatt i ditt livs åker som är så värdefull, så när du väl upptäcker den, då kommer allt annat i ditt liv att ställas i ett helt nytt ljus. Det börjar med att han hittar skatten. Sen blir det svårt. För sen står det att han gömmer den. Han gräver ner den. Jag föreställer mig att det här inte bara är ett taktiskt drag. Alltså att han måste skydda den för att någon annan ska hitta den. Det finns det säkert också. Men jag föreställer mig att den här perioden, från det att han hittar skatten, bestämmer sig för att gräva ner den långt ner i den där åkerns djup, fram till det att han kommer med köpekontraktet på den här åkern i handen, och så säger han, nu är åkern rättmätligen min, nu kan jag ta fram den här skatten. Under den tiden föreställer jag mig att det pågår en ganska djupgående inre dialog inom den här mannen själv. En period där han börjar väga saker i livet. Han börjar väga riskerna mot de höga vinsterna med den här skatten. Han börjar väga att säkra upp detta mot alla de drömmar som aldrig ens kommer få lätta om han väljer att fega ur. Han börjar ställa det ena mot det andra. Och så gräver han ner sin skatt igen. Men jag är övertygad om att ifrån det ögonblick när han har hållit den här skatten i sina händer, så är den, trots att han gräver ner den, så är skatten närmare hans hjärta än den någonsin har varit. Jag tänker mig att det här är det skede i en människas liv som tar sitt liv på allvar. Det skede som handlar om att det här allmänna ropet som vi så ofta skickar ut till varandra, att hela världen måste räddas och att Guds rike måste byggas runt hela världen, det allmänna ropet plötsligt börjar svara mot vem jag är. Alltså När det allmänna anropet möter mina drömmar, min längtan, det Gud har lagt ner i ditt liv, dina förväntningar. Kanske handlar det om att gå från att hitta skatten i största allmänhet till att bestämma sig för att satsa på skatten. Sen är allt annat mer formalia. Jag tror det handlar om att gå från att upptäcka skatten till att bestämma sig för att satsa på den. När jag hade arbetat i Smyrnakyrkan i några få år, när jag fortfarande var en relativt ung man som ungdomspastor, så fick jag av församlingen en fantastisk gåva. Och det var att jag fick en termin bekostad på ett pastorsseminarium söder om London i ett litet samhälle som heter Capel. Jag fick en termin uppehälle och kursavgift och allt detta bekostad av församlingen. Det var Bertil Olingdahl som tog mig åt sidan en dag som då var pastor, och så sa han: jag tycker att du ska resa härifrån ett tag och utbilda dig lite grann. Och jag tolkade det väldigt positivt, verkligen. Och att jag är tillbaka där i tanke och känsla just nu består i att jag strax före sommaren plötsligt oväntat fick ett brev från en av mina rumskamrater under den där tiden. De där månaderna vi bodde uppe i ett vindskyffe som var svinkallt den där vintern. Andrew Lenton heter han, pastor i Birmingham nu i Storbritannien. Plötsligt så skrev han ett brev och undrade hur jag hade det nu för tiden och vad som hade hänt sen vi liksom då träffades. Så det brevet rev upp massor med känslor. Ni vet hur det är med det där som ligger, inte minst i de där liksom åren när man tycker att så mycket ligger framför. I efterhand så ser jag ju så tydligt att det där halvåret ungefär som det blev en omistlig tid av egentligen av rannsakan och omvärderande av det som jag stod mitt uppe i det som var mitt ganska hektiska arbetsliv. Och jag tror att detta går att föra över till vilken yrkeskarriär som helst, annat än pastor. Det är inte poängen. Men jag tror att den här tiden blev en nyttig tid av rannsakan. När jag plötsligt fick backa en stund och så titta på allt det jag stod i och var ensam med det och ha tid att ställa de riktigt avgörande eller rannsakande frågorna. Jag visste redan att jag hade, så att säga, hittat skatten. Det visste jag redan. Jag visste att det var det här jag skulle ägna mitt liv åt i någon form. Vad jag inte visste, det var ju hur livet sen skulle komma att gestalta sig. Det hade jag inte den blekaste aning om när jag reste dit. Jag såg nog framför mig ett nästan livslångt ungdomspastors liv, vilket ju var jättehärligt då, men som naturligtvis hade varit en tragedi om jag hade fortsatt. För mig, ännu mer för de stackars ungdomarna. Jag visste ju inte då att livet skulle bli sånt. Det här som händer för oss alla, att plötsligt så förändras livet drastiskt. Och så inser man att det här livet är omöjligt att förverkliga med sena kvällar och helger och alla veckokvällar och så, när man plötsligt har familj och familjen ställer sina behov. Och allt det där hade jag inte en aning om. Men det jag tror i efterhand att jag fick chansen att upptäcka, och som är min poäng i England, det är ju att den bärande idén i en människas liv, om den är rätt formulerad, så går den att gestalta på så många olika sätt. Så att även om livet dramatiskt skulle förändras, så behöver inte det innebära att jag säger: jag satsade fel, det går inte längre. Utan jag kan fråga, som livet nu har blivit, hur kan jag vara trogen mot den här elden som brinner i mitt bröst? Hur kan jag gestalta den under nu rådande omständigheter? Jag tror att det är så här för oss alla. Och därför hjälper den här texten oss med det där svåra andra steget i processen. När jag väl har hittat skatten så hjälper texten mig att ställa de där viktiga frågorna. Håller den här inriktningen för resten av mitt liv? Även om mitt liv skulle göra en oväntad gir ut dit jag aldrig trodde att jag skulle hamna. Håller min inriktning då? Jag tror för det andra att den där tiden av rannsakan, alltså när man gömmer sin skatt, kanske inte brukar den offentligt på något sätt eller kanske tar någon slags paus i livet. Jag tror också att den tiden hjälper mig att skilja ut mitt eget bidrag. Det är så lätt att man har andra sätt att gestalta saker och andras väg att gå som en slags förebild. Och så är det så lätt att man bara hänger med i det. I den där processen när man går åt sidan och gömmer sin skatt så kanske man tydligare kan utkristallisera att det här är mitt bidrag. Det här är vad jag ska ge under mitt liv. Så om det första är att upptäcka skatten i våra liv, så tror jag det andra är att gräva ner den en stund igen och så ställa de allvarliga frågorna kring inriktningen i mitt liv. Och så till sist, och då slog det mig att då faller det nästan sig självt. Motsägelsefullt nog tycks det tredje steget vara det enklaste. När det där första arbetet är gjort, om man har gjort det grundligt, då kan man bestämma sig och säga: nej, nu säljer jag allt det andra. Och så köper jag åkern så att jag kommer åt den där pärlan som jag har funnit så viktig, den där skatten som jag har funnit så dyrbar. Jag har i många år läst en jätteliten bok av Rainer Maria Rilke som heter Brev till en ung poet. Och det där är en märklig bok därför att det handlar om Xavier Capus som är nybörjarpoet och som får för sig att han ska sända sina dikter till Rilke som är en mycket erkänd författare. Och så ska han be honom om råd. Han skriver och så säger: kan du inte läsa mina dikter och se mig lite respons på dem? Säga vad som är bra och vad som är dåligt. Och så får han ett väldigt oväntat svar på sitt brev från Rilke. Där Rilke någonstans säger att det här mönstret som du är inne i nu måste du bryta. Du har skickat dina dikter till tidningsredaktionen, några av dem har blivit refuserade. Du har skickat dem till andra författare som har haft synpunkter på dina dikter. Och nu skickar du dem till mig. Och nu är mitt svar att du måste sluta med detta. Och så måste du våga gå in i dig själv. Du måste söka upp den djupaste platsen i ditt hjärta, skriver han. Och så måste du ställa den enda avgörande frågan. Och det är frågan: måste jag skriva detta? Kan jag fortsätta leva och vara en hel människa om jag inte skriver det jag skriver? Och så avslutningsvis så sammanfattar Rilke till en ung poet, kanske också till dig: om svaret skulle bli ja, och om ni kan bemöta denna avgörande fråga med ett starkt och enkelt ja, jag måste, bygg då ert liv efter denna nödvändighet. Ert liv måste ända in i sin mest likgiltiga och obetydliga stund vara ett tecken på och ett vittnesbörd om denna drift. Slutcitat. Det, mina vänner, det är något annat än livspussel. Låt oss be. Herre, jag ber att du välsignar den här alldeles för långa predikan. Herre, så ber jag dig för alla oss som frestas att tro att det är allt att pussla. Det gäller att få ihop det bara. Så Herre, jag ber att du väcker tron på att det är så mycket större. Att vara kristen är så mycket större. Herre, jag ber att du igen tecknar drömmen för våra ögon om att kristendom, det är att förändra världen, det är att förändra samhället. Det är att revolutionera. Och jag ber om modet att ta ner den stora bilden så nära vårt eget hjärta så att den når den där djupaste platsen i hjärtat och får oss att våga. Amen.